Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Offensiva, delaktiga, långsiktiga och med ett stort kundfokus. Självklart pratar jag om det naturliga valet när det gäller legotillverkning i tunnplåt. Gårö Plåtprodukt i Gnosjö som är sponsor till dagens podd. Varmt välkomna tillbaka till det femte avsnittet av Vita, Gula, Blå. Jag är här med Jonas Ragnarsson. Vi har spelat 10 omgångar, eller hur? Hur är läget med dig?
Det stämmer. Jo, men jag stod ju här i förra avsnittet och hade en vision om att övriga familjerna hemma inte skulle se om HV hade vunnit eller förlorat när jag kom hem efter matcher. Och vi får slänga den visionen nu, Carl, faktiskt. Och bara inse att har man HV som passion så ja, jag är HVs resultat, så får vi säga då.
Vill du veta något roligt?
Ja, berätta.
Jag satt och pluggade i lördag samtidigt som matchen skedde där. Jag tänkte jag missar nog första perioden. Jag har på en liten vid sidan om så. Så tänker jag gå upp till andra perioden. Men det visar sig att jag skulle ha hållit mig kvar nere, om man säger så.
Men nu tycker jag vi tar och presenterar vår gäst här. Kör åt.
Ja, med oss har vi då ingen mindre än sportchef på HV71, Kent Nubben Norberg. Tack så jättemycket för att du kom.
Ja, tack för att jag fick komma.
Hur är läget med dig?
Ja, det är väl ungefär som Ragnarsson sa. Det är klart att man lever med det här, och det är klart att det hade varit otroligt skönt att fått tagit 3 poäng i lördag, så gått vidare från det, men nu gjorde vi inte det, men samtidigt så mitt jobb är att försöka se framåt ändå, och ja, det var ändå en bra träningsvecka tycker jag.
Och hur tycker du stämningen i laget är, säg?
Ja, men det tycker jag är jättebra. Det som har varit nu på slutet, träningarna var riktigt riktigt bra, och det var som så i fredags så tyckte vi nästan att det var säsongens bästa träning, och gick ut och gjorde en riktigt bra match egentligen i 28 minuter. Då tyckte vi att träningen var ändå bättre, och vi får hoppas det räcker 40 imorgon. Nej, skämt att se det i 60. Så att, jag tycker att stämningen i laget är bra. Det är bra driv hos killarna fortfarande, både tränare och spelare. Så att, sen gäller det att få ihop det. Och där har vi en del att göra, framförallt på bortaplan.
Så är det ju minst sagt. Min liksom syn på det hela är att man åtminstone är väldigt kommunikativ. Framförallt från Monténs sida. Jag tycker spelarna mellan sig pratar en del också. Har du samma syn på det också?
Ja, men det tycker jag. Jag tycker att vi är liksom... Det som är, det är ju synd att vi inte har fått med oss de här resultaten. Det är ju några förluster som svider lite extra. Hade vi fått dem så hade vi haft ett ganska lugnt läge. Men jag tycker att stämningen mellan tränare och spelare, alla som jobbar där nere, är riktigt, riktigt bra. Och jag hoppas nu att vi liksom kan vända det här och få med oss resultaterna. Så tror jag det här kan bli riktigt bra faktiskt.
Ja, lite. Om vi återvänder så vi inte strör några salt i våra sår här. Men lördagsmatchen där, bara rent allmänt de här, och som jag säger, de här dipparna som kommer. Vi har Färjestad hemma 0-5 i sista perioden. Vi har då Frölunda, de gör 6-0 på 31 minuter tror jag. Och även då Leksand, kanske spelet 5-5, vinner de med 5-0. Jag ser, alltså vad har du för ingång eller tankar på det, just det här att det känns så känsligt efter ett insläppt mål, något att allting liksom mer eller mindre bara rasar. Vad har du för tankar där?
Nej, men det är ju det som är liksom den stora nyckeln att knäcka för oss. Alltså just varför blir vi så små? Varför? Jag vet att tränarna nu mot Frölunda försökt liksom, när det blev 2-4 också, liksom, att när man tog timeouten och säger 2-4 efter halva match mot Frölunda borta, det tar vi alla dagar i veckan.
Det är ju jättebra.
Släpp, det är jättebra, va? Släpp ner, gå ut, våga spela som vi gjorde i första perioden. Men hitta inte riktigt tillbaks dit och... otroligt klart att tabellplaceringen kanske gör sitt då, men någonstans måste vi hitta sätt att kunna fortsätta spela på det sätt som vi gjorde i första perioden, och gjorde första perioden mot Leksand också, första två mot Färjestad. Sen när vi tappar så tappar vi så otroligt mycket, och det är det som den är inte lätt att lösa, men någonstans måste vi liksom fortsätta jobba och fortsätta tro på det vi håller på med, och där är ju spelarna med på båten, så att den nöten är inte lätt att knäcka, men någonstans när vi klarar ju av det hemma. Mm. Efter Färjestad-matchen så har vi haft både Oskarshamn, Växjö och Rögle. Och jag menar, där har vi liksom kunnat stängt när vi leder. Det är inte kanske varit det snyggaste, men vi har liksom stängt det. Men det är borta så tappar vi det. Och jag menar, som jag säger, vi har släppt in 5 mål i snitt på bortaplan. Klart, då vinner ju inga matcher. Mm.
Sen finns det någon så här, jag vet inte om det är en sanning så, men ibland kan det vara lättare att spela ledning på bortaplan, att du liksom krymper mer och håller dem utsida, kontra särg ut, att spela lite fult. Alltså så vad menas med det enkla spelet?
Ja.
Men här verkar nästan vara tvärtom ibland, att det blir liksom, någon börjar jaga och någon går hem, och det känns som det är 5 egna lag som åker runt på isen. Det känns lite konstigt när man ser det så här, flera matcher i rad.
Så är det. Och det är det som är liksom, precis som du också säger, att på bortaplan så har man liksom ingenting att, jag ska säga, förlora. Och visst, nu har vi förlorat på det där, men man kan, många gånger kan man ju spela på ett annat sätt, och hemmalaget blir lite frustrerat, man får lite kontringschanser, och visst så gör man ett mål till då, va? Men det, där är vi ju inte, utan när vi faller så, det är precis som du säger, att helt plötsligt börjar någon åka bakom mål och jaga, någon tar egna beslut, och tittar vi på mål när vi släpper in så är det inte bara egentligen oftast ett felbeslut, utan det är 2-3 som det blir.
Någon kedjereaktion nästan.
Ja, och det är det som är liksom det svåra att få ordning på. Och vad, jag menar, alla vet hur vi ska spela, alla vet hur man ska försvara, alla ska veta att man ska åka insida, men helt plötsligt så åker man utsida, och då blir det ett fel, och så kommer nästa och gör... ett litet, alltså det är inga jättegrejer oftast om vi tittar. Det är inte så att vi har skickat massa indianer eller vad det nu är för någonting, utan det är försvarsspelet som blir för passivt, och att vi tar fel beslut som kostar oss otroligt mycket.
Egentligen vi säger mot Frölunda där, då är det egentligen individuella beslut, 2 korkade utvisningar i stort sett som liksom leder in Frölunda matchen. Sen kan man ju prata om speldetaljer, men ibland gäller det också att ha liksom, leder du med 4-0, man behöver inte gå och crosschecka någon i ryggen då framför mål. Det känns lite... Jag förstår vad du menar, att det kan också vara individuella misstag på liksom...
Nej, men det är som du säger, bägge de utvisningarna är ju inte bra.
Nej.
Framförallt alltså Seppel också. Det, har han en del att lära vad det gäller det. Och att finska ligan är inte svenska. Finska kan du trycka en crosschecking i ryggen. Yeah. Finland har inte åkt ut för det där. Men i Sverige gör det och det gäller fan att anpassa. Det har vi ju varit på och väntat sedan dag 1 egentligen. Men det är klart att du spelar 10 år i finska ligan och du är van att ta den där. Ja, då gör du det instinktivt. Och det är ingenting som han gör för att sätta HV71 i skiten. Men
nej.
Han är van att få göra det, och han blir lika överraskad varje gång. Men vi blir ju inte det. Sen hade vi spelat hemma kanske inte hade blivit någon utvisning.
Så kan det
vara. Men Frölunda borta så vet du att du måste spela med marginal också.
Och det är lite som med samma med Ticka, tänker jag, alla de här matchstraffarna som skedde i början. Och sen kan man ju kanske diskutera några utom det, att de faktiskt blev matchstraff. Men det är ju lite sådana där saker som att man inte är riktigt van vid spelet som är kanske SHL, just att reglerna och allt det här som gäller.
Nej, men så är det ju. Och Tickas, det har ju domarchefen sagt, att bägge de matchstraffarna är fel, för det första då. Men för det andra så blir det ju också för honom, som är tänkt att det är klart att de 2 matcherna, både Modo och det rann iväg, och sen var det, vad heter det, Färjestad, de vände. Det är klart att det sätter sig på honom också, vilken nivå kan han spela på. Vi har inte fått ut det, och han har blivit mycket mer passiv efter det här också.
Mm.
Och det är ju inte därför han är här. Så liksom, han har en resa att göra vad det gäller det, och försöka hitta nivån, och sen så givetvis är inte den, när man tar hit nya spelare, det kanske en drömstart att han drar på sig 2 matchstraff, och vi förlorade bägge matcherna och det ramlade in puckar när de var när de har klivit av. Nu fick han ju med sig en mot Färjestad, men vi hade behövt han på isen. Han är ju, det är hans styrka att kunna spela hemmatcher också. Så att de har en resa att göra. Sen hoppas att de lär sig så fort som möjligt.
Ja, jag tänker bara snabbt innan vi går vidare till nästa punkt kanske. Men just bottaspelet, jag antar att det var ett möte nu i veckan i stora grupper, i små grupper, i medelstora grupper och även individuella samtal kanske. Men jag tänker att nu har ni tagit fram 3-4 punkter eller något inför imorgon när det är Örebro botta. Alltså vad är det? Ge mig någon nyckel där vad det är som liksom diskuteras.
Nej, men alltså hela tiden det är när vi kommer borta, det är ju liksom vi har en poäng när matchen startar, den ska vi vara jäkligt rädda om. Jag tycker liksom sen är det inte där riktigt problem. Jag tycker första perioden både mot Leksand och Frölunda är riktigt bra.
Mm.
Sen är det någonting som händer mellan andra eller första och andra i bägge de matcherna. För när Leksand också, de sköt 2 skott, vi sköt 12 i första, sen att de gör mål på bägge, ja, det händer ibland.
Mm.
Men det är ju någonting där att starterna är ju inte bekymret. Grabbarna är påkopplade när man kommer dit och hela den biten. Men det är ju sen vi måste försöka liksom hitta en nivå som inte är liksom alldeles för låg som den har varit.
Yeah.
Och hitta disciplinen i det vi gör. Och det är en resa att göra, och men vi måste ju få ordning på det. För annars kommer vi inte ta några poäng borta, för det håller inte att släppa in 4-5 mål varje
match. Nej, och jag tycker framförallt första perioden som du säger har kunnat vara väldigt, det är där jag tycker vi visar våra toppar. Om man bara kan hålla ut över, jag tänker Färjestadsmatchen där vi kom ut otroligt hungrigt och checka fast, de fick fast dem och vi skaffade oss en tvåmålsledning. Men just att kunna hålla i det där och känns väldigt svårt. Men på något sätt tycker jag ändå det visar lovande att bara man kan hitta den här nivån och hålla den över 60 minuter då.
Ja, men så är det ju. Och det är klart att jag är orolig. Jag ska inte stå här och säga så här, nej, jag är inte ett dugg orolig. Det är klart att det är när inte poängen ramlar in. Men samtidigt så har vi sett i år att vi, när vi taggar in och vi spelar på det sätt som är, så håller vi klart bra SHL-nivå. Sen gäller det att få det här att funka över 60 minuter och även kunna ta poäng när vi inte spelar på topp. Jag tycker Rögle-matchen, det är ingen toppmatch att ta oss. Första perioden är de bättre. Sen tar vi över andra och tredje och dirigerar in matchen på ett bra sätt. Det är de segrarna vi måste komma åt. Och det är samma sak nu. Det hade jag hoppats att vi hade klarat av mot Frölunda också. Och kunna, men nu gjorde vi inte det, och det gäller att lära sig av då. Det är klart att vi har haft, vilket man har, och det är ju fördelen då när man spelar lördag så blir det torsdag. Vi har tid att prata, och vi har pratat väldigt mycket med spelarna. De har fått tyckt till och hela den biten om spel, träningar, coachning, allting liksom i grupper. Och sen har vi redovisat, och sen har vi försökt utvärdera och tagit till oss det som så kanske vi ska förändra över tid, och det är det som har varit bra. Så att det är liksom, det kan man ju säga liksom, för hade vi inte haft de där perioderna när vi spelar bra, så man bara funderar om vi kanske spelar som inte, eller spelar vi fel eller vad vi gör. Men som sagt var, det fungerar riktigt bra emellanåt, och sen när vi dyker, då dyker vi åt älskottet för lågt.
Vad tänker du om det här spelet jämfört med förra året? För sig, då efter 10 omgångar kanske vi inte hade någonting alls att prata om spelmässigt. Nu har vi ändå lite toppar sig i första perioderna. Hur skulle du kunna dra den jämförelsen?
Nej, men jag tycker ändå att vi i fjol var vi utspelade rätt många matcher. Vi stod och försvarade oss. Där är vi ju inte nu. Utan problemet blir ju nu att vi, när vi kom in i egen zon emellan, och vi skapar ju betydligt mycket mer chanser framåt. Det gjorde vi även till typ, om vi tar andra perioder mot Leksand som är en urusel försvarsinsats, så har vi ändå 4-5 lägen där vi likväl kan göra mål. Det är ju en annan spets i det här laget på det sättet. Så att jag tycker att, men sen är skillnaden mellan i år och fjol, det är att då var det väl mer jämn, man ska säga, mer jämnt i prestationen. Det var inte så jättehöga toppar, det var inte så mycket riktigt jäkla bottenappeller, utan det var ganska grått. I år är det ju tvärtom. Det gäller att vi hitta en nivå där botten är betydligt högre än vad det är just nu.
Sen såg jag det var, jag håller ju med om att spetsen finns i den här truppen såklart bättre än förra hösten, om man säger, innan förstärkningarna kom. Men sen så att jag kollade 10 poäng efter 10 matcher den här säsongen, och det var 10 poäng efter 10 matcher även förra hösten, och då där känner jag lite så här jobbigt att man trycker på positiva saker, men någonstans hittar man sätt att förlora matcher, och det där som jag kan bli bekymrad över, att man kan trycka på detaljer, statistik, men sen tittar man tabellen ändå. Alltså står lite vad det kommit, och det måste ju liksom vändas runt.
Absolut. Jag menar, det är ju som du säger, man kan ju tycka att det ser bättre ut och vi spelar bättre på, men återigen så handlar det om, som jag sa tidigare, just matchen mot Växjö och Rögle, kunna ta hem matchen när vi har ledning utan att för den skulle spela kanske en bländande hockey, och det är det som är svårigheten och det vi måste lära oss. Annars spelar det ingen roll hur bra vi spelar när vi spelar riktigt bra, om vi faller så djupt som vi gör. Och det är utmaningen för oss. Så att, vi är absolut inte nöjda att ha 10 poäng efter 10 matcher. Så att, jag hoppas efter 20 matcher att vi har 35 poäng.
Nej, sen får vi ändå säga att det är ju ändå 5 hemmamatcher, 2 poäng i snitt då, vilket är bra. Och så är det ju då den där stora nollan på bortaplan. Så jag menar, det finns ju ändå saker i att förbättra som skulle kunna ge poäng, va?
Så är det, och egentligen vi pratar ju, alltså egentligen det är ju en del orutin i det här laget, får man ändå säga, just med att det, en del finska spelare som kommer, lite juniorer som kommer upp, att det kommer ju ändå på något sätt växa in i det mer, om det så är ändå i en negativ form som de kommer nu, men
ja, men det tror jag. Det, man ska komma ihåg att det är, som du säger, det är få, det är ju egentligen bara Lyrenäs och Isak som har spelat SHL förut, och de nya spelarna, det är klart att det som spelar SHL sista tiden, och det är klart att det tar sin tid, va? Samtidigt kan vi inte hålla på att gömma oss bakom det heller, för det är många andra som har mycket nya också. Vi måste lära oss, få dem att förstå och lära dem typ på torsdag eller tills imorgon att hur vi tar poängerna, för det är klart att varje match är otroligt viktig för oss.
För jag tänker ändå, spel är det, hur vi ska agera i egen zon, anfallszon, med utan puck. Det är 8 träningsmatcher, 10 seriematcher, det är ändå uppe 18 matcher.
Jaja.
Så det, den grunden måste ju sitta sen egentligen
det
ganska
är
länge långt tillbaka.
Det som är, och det är väl kanske då när man tittar på att finländska typ centrar spelar på ett lite annorlunda sätt. De är mer låsta framför mål. Om man tittar på samma sak med Borgström som har varit där borta. De spelar på ett annat sätt. Vi vill ju att första backen går ut, sen ska centern ut. Finland låser man med centern framför mål, och det är inte sätt som vi vill spela, vi vill låsa backen där. Och det är klart att du spelade under 10 år, så det är klart att det tar sin tid, men där är vi ju, vi har valt att värva dem och hela den biten, va? Så att det gäller att få dem att tagga i det. Sen får vi se nu då, tills imorgon, så det, vi har inte ändrat någonting i att spela, för det är liksom inte där, för spelarna är med på det, de har jämna möten och sådana saker, och det är klart att det finns saker att justera även där, små grejer, men i det stora hela så är det ett sätt som vi har kommit överens om att spela, och där har ju även spelarna varit med.
Gott. Ska vi ta egentligen första punkten som vi var inne på? Nu har vi skrivit truppläget.
Mm.
Om vi säger Nick Shore, vad säger nubben då?
Ja, att jag tittar på det. Nej, men det är klart att jag har väl sett som vi sa nu att centersidan, och kanske vissa centrar har ett annorlunda sätt att spela på. Nick var här i fjol, gjorde jättebra. Det är klart att jag tittar och pratar med honom, det gör.
Hur har kontakten varit med honom efter? Jag tänkte att han gjorde ändå bra intryck om man släppte honom, eller om han valde att gå vidare. Först och främst,
det var väl både och egentligen. Sen är det ju så att alltså när man tar in en kort idrott som vi gjorde i fjol, så är det ju så med skatteregler som är att han är tvungen att vara ute 6 månader. Så var ju kontraktet uppgjort när han kom i fjol. Vi visste inte, han kom hit för att rädda oss, och han var med om stor bidragande orsak. Vilket innebär att han måste vara borta 6 månader från Sverige. Och innebär att egentligen kan han komma hit runt den 20 september då. Men vi ville ju se vart det här tog vägen någonstans. Vad var det för någonting vi ville ha in? Och sen så har vi väl då fastnat i att vi kanske behöver förstärka upp centersidan. Och det är klart att då har vi visat intresse för Nick.
Det kommer inget pressmeddelande på fredag då. Nej, är klar.
Det kan nog komma kanske. Jag vet inte. Det vet jag inte. Innan allting är klart så kan jag inte säga det. Men det är klart, jag tittar på det. Ja.
Men du gick ut i någon artikel och sa att det är några bitar som behöver lösas. Har de börjat lösas några av de där bitarna? Alltså?
Ja, men det börjar väl gå till rätt. Innan alla papper är klara. Jag vet hur fort det kan svänga. Jag kan inte stå här och säga det. Men det är klart. Det känns som att vi är på inte så många detaljer ifrån varandra. Så här.
Men om vi nu skulle räkna in honom då, nu spelar jag lite djävulens advokat här igen. Är det liksom lite underbetyg till den centersidan som du har värvat ihop under sommaren? Eller har Shore alltså funnits i bakhuvudet hela tiden för du kan göra om någon center till ytterforward? Alltså, förstår du tankegångarna där?
Mm. Och det är ju jävligt för mig att säga så här. Jag hade med honom i mina tankar tidigare. Men nu tänker jag vara så ärlig, för jag vet att många ifrågasätter saker och ting, och jag trodde att den centrum skulle räcka. Jag ville att Borgström skulle vara första center, vilket jag tror, där har vi lite kanske ett annat, som man ska säga, ett litet problem med Borgström. Det var ju det att han spelade hockey 27 juni, ja, in i militärtjänsten som vi inte visste om heller. Han har inte haft någon försäsong, men att han är skicklig och han kommer bli bättre och bättre, det är helt huvud. Så att han är en första center, det tycker jag ingen snack om.
Nej, där håller jag med. Jag tycker han, sen kan det också vara en effekt av att spela med André Pettersson, men jag tycker Borgström har vissa uppsidor som jag inte har sett innan, just med skottet och så där tror jag att han kommer växa in i det. Så där tycker jag ändå att uttalad första center. Jag skulle nog ge honom 3 eller inte 4 plus ändå de här första 10.
Definitivt. Han har ju ändå poängen, får ju in det.
Det tycker jag absolut.
Så går vi in på Nettonen, tycker jag har gjort en riktigt bra säsong. Jag tycker han har växt. Sen hade han en riktigt skitsäsong i fjol och fick lunginflammation 2 gånger. Alla som har fått det en gång vet att det tar en otroligt lång tid att komma tillbaks. Och så åkte han på en smäll till. Och sen när han äntligen kom tillbaks där i januari, så då gick ju fingret på han. Så att han skulle kunna vara en tredje center, det trodde jag. Sen är det väl Ticka som... Och jag ville kanske inte... det är klart att vi tittade på olika alternativ. Och så, men att framförallt också att vi skulle göra HV lite mer elakt, lite mer fysiskt och hela den biten. Och tyckte att Ticka skulle passa in där då. Och, ja, det har vi kanske inte med facit hand. Inte för att, som jag säger, Ticka behöver tid. Och jag tror fortfarande att han kommer lyckas bra i den här serien, men, och sen fick han en olycklig start med 2 matchstraff och hela den biten. Så att, ja, det var där vi tittade över. Sen måste vi ju satsa på Målgard. Jag tyckte han kom in i fjol och var riktigt, riktigt bra. Så att, självkritisk är jag, och jag ska ta på mig kanske att jag gjorde någon felvärdering där, och det har jag inget problem med heller.
Nej, det är bra med raka, ärliga svar, för det är lite det här folk diskuterar, den här centersidan. Det är ingen hemlighet att folk har stått och pratat om det.
Nej, så
det, är
det vet jag, och jag har fått många mejl om det och hela den biten. Och jag menar, jag har jätterespekt för det, och ibland så är det ju så att supportrarna vet kanske. Nej, men alltså, jag liksom har varit med så pass länge, och jag vet att jag gör inte alla rätt. Sen måste jag göra det jag tror på själv. Jag var väldigt många av supportrarna, då skulle han ta upp på 22 backar, 46 forward och 8 målvakter. Och lite så enkelt är det ju inte på så sätt. Va? Men ja.
Om jag tänker så här då. Vi har ju Herman Hansson skadad fram till jul, eller hur?
Ja.
Och vi har ju tagit in Önerud för att kanske fylla hans plats lite mer då.
Mm.
Säg att det skulle komma in någon, Shore, eller vad som helst. Är det någon som skulle kunna tänka slåna ut, eller är det för att kunna bredda laget också dessutom?
Första läget är nog för att bredda det, eller ja, om vi nu säger så, om vi nu lyckas få in så, så är det ju för att höja laget till.
Så är det ju.
Så är det. Sen är det ju så att det finns ju folk där inne som jag inte är nöjd med. Det är väl liksom, det måste man ju vara ärlig och säga. Det finns spelare där som jag har förväntat mig mer av, och det är klart att jag menar, dess tiden går och inte saker och ting händer, som jag menar, så kommer det ju närmare att man måste agera. Så är det ju, och liksom, det är därför att det heter, eller Sveriges högsta liga och hela den biten. Det är ju ingen social verksamhet vi håller på med, och det är ju samma sak för mig. Jag menar, jag vet ju om de krav som jag har på mig, och jag måste ju se till att jag har något, även om det är en del supportrar som vill att jag ska avgå redan idag, men så försöker jag göra det som är rätt, för jag vill ju fortsätta att jobba för HV, som jag sa, för jag tycker det är en fantastiskt fin förening på alla sätt och vis, och trivs jävligt bra. Så att, och det är klart att jag måste, efter vad jag ser på isen och efter allting, så måste jag ta beslut på det. Det är ingenting att säga om att jag inte är nöjd med alla, så är det.
Det kom ett rykte i början av veckan som du sen sköt ner i Jönköpingsposten, Honka, backen där. Var det bara en... ett långskott från Expressen, eller hur?
Ja, men det var det. Om vi har problem med att få ner defensiven, så, eller få ner antal mål mot oss, så är inte han rätt.
Så det är inte en offensiv back som ska in?
Nej, det är inte. Utan jag väntar ju fortfarande på att Kaski ska komma in. För det gör mycket när han kommer in. För han kommer kunna ta powerplay tid från Strålman. Vi kan använda Strålman ändå mer 5-5. Det blir en helt annan balans på det. Så att, jag hoppas Kaski... någon gång till nästa vecka kan...
Vad har vi? Han börjar träna. Ingen röd tröja nu på träningarna. Han kör...
Nej, han kör ju... innan, och sen kör han de första 4-5 övningarna, och det ska han göra den här veckan. Sen förhoppningsvis på måndag ska han gå för fullt.
Ja, det är så. Okej, då är han spelklar nästa vecka då.
Ja, jag skulle tro. Förhoppningsvis torsdag, kanske tisdag, eller ja, i alla fall i närtid, om nu allting går bra. Det är ju en jäkla skada det där. Det är samma som André hade, som Teden hade. Så det liksom...
Men det var, han var i stort sett spelklar, Kaske, för ett par veckor sedan, och så gick det upp igen.
Då gick det upp igen på när han åkte själv då med Chris Beach då. Så att Jag hoppas att han, för det tror jag kommer betyda mycket. Det gör också att vi kan fördela ut tiden på backarna på ett annat.
Precis. Jag tänker alla HV-supportrar över sociala medier reagerar på samma sätt, men att det kanske inte just det här vi behöver. Jag menar, jag tänker vi har Nordella, Kaski som kommer tillbaka. Nej, och Strålman tycker att man har haft en mycket bättre offensiv utdelning än vad man kanske trott från början. Så att
nej,
det var känns inte som
nej,
det där.
Jag var inte ute efter honom alls. Jag vet inte vart det kommer ifrån, men det är ju så när vi ligger där vi ligger och man pratar med ibland när det är agenterna som lägger ut och jag vet inte vart det kommer ifrån för att jag inte var intresserad på det. Nej, för att det är inte vad vi behöver.
Ja, Hugo Fransson i Nybro, vad är det där? Det är lån och ni kan kalla tillbaka honom. Mm. Vad är tanken där att han ska få känna lite på hetluften eller hur går?
Ja, så alltså, Hugo har ju gjort det fantastiskt bra där. Jag menar vi har ju jättebra kontakt. Oskar pratar med Hugo 2-3 gånger i veckan. Vi tittar ju på han givetvis och han har gjort det jättebra. Nu var de väl otroligt oroliga att vi skulle plocka hem han i måndags när Oskar ringde dem då. Men just nu så känner vi inte att han, för oss så är Oskar, eller Hugo, det är ju nästa år han ska vara med och slåss om det här. Och liksom han, det känns fel, alltså just nu i alla fall, att plocka in han. Sen fortsätter det att vissa underpresterar, ja, då kan det bli så va. Men före novemberuppehållet tänker vi inte göra någonting i alla fall, utan det är liksom, han är ju också mer en spelande back. Han behöver lära sig försvarsspel och hela den biten. Och det är där vi har problem. Det är därför att Axel Landén har kommit in och gjort det fantastiskt bra, måste jag säga. Ja, det fysiska och hela allt det var. För det är där vi har problem. Så att, nej, så Hugo kommer att vara kvar i alla fall till november. Vi har satt egentligen fram till jul, men det är klart att en del, även samma sak vad gäller på backsidan, måste ju börja röra på sig för att inte ska göra förändring.
Nej, men det är väl lite som du säger att det är klart att han måste som bäst utvecklas i Nybro för mycket istid där och ansvar i, ja det är topplag alla svenska nu.
Så är det ju Sverige.
Men ja, så är det.
Om jag frågar så här, skulle ni hellre kalla tillbaka Hugo än att, var är ni närmare, kalla tillbaka Hugo eller ta in ett nytt, en ny back?
Kalla tillbaka defensiven. Hugo egentligen. Mm. Därför att jag tror när alla också räknar in Axel, för jag tycker att han har gått in och visat, och jag menar någonstans så sa vi det och att vi ska inte vara rädda heller för att lyfta upp, och jag menar på det sätt som Axel har spelat hittills så är jag enormt nöjd med vad han gör. Och det kanske finns andra som jag är mindre nöjd med just nu i alla fall. Och, men liksom, vi letar ingenting aktivt på backsidan, vi vill ha tillbaka Kaski, vi vet att du kan fördela om istiden otroligt mycket då och du är övertygad om att det blir bra.
Just med tanke på utlåningar och skjuta ner Expressen-rykten så kom det ut idag att Olle Strandell ryktas och lånas ut till
Västerås.
Är det någonting du vill skjuta ner? Eller ja, har du några
det kan skjuta ner helt. De har inte ens fråga och det är inte aktuellt heller. Utan inte i dagsläget finns det absolut ingen sanning i det.
Om vi tar en helt oberörande fråga. Hur tror du sådana här rykten uppstår? Och säg när de avslöjar värvningar, så här, var tror du det kommer ifrån sånt där?
Del. Ja, tittar man på värvningar idag så är mycket kräcks ju via Twitter och man börjar följa olika lag. Så har man ju sett att det har ju blivit väldigt populärt.
Mm.
Sen är det ju så att jag vet ju alltid nästan vilka, om jag ska värva spelare X och sen så säger ofta agenten, ja men han har 2-3 klubbar, det är de. Ja, då vet man ju det. Och får jag då nej så, ja, då vet jag, då är det ju någon av de två i alla fall. Då. Ibland kanske du blir lite halvstött och så säger du vilket klubb du tror han ska till. Eller hur det nu fungerar. Vissa är ju så också, och det ska man ha klart för sig. Vissa agenter, jag ska inte säga att de samarbetar, men de har väldigt nära till att släppa. För det är klart att det är bra för dem, de marknadsförs. Ja, det är en stor konkurrens där ute. Så att idag hålla en värvning helt tyst, den är inte lätt alltså.
Nej.
Den är i princip, skulle jag säga, omöjlig.
När då är det som någon sanning där som vi är inne lite på, att börja någon följa, någon närstående börjar följa ett lag på Instagram, då kan
det någonting
på gång. Ja, men så är det. Jag såg ju nu till exempel Timrå, när de tog den här backen från, vad heter han då? Ja, skitsamma vad han heter. Den sista de tog, liksom, det var väl tjejen som hade börjat följa det. Det är så det fungerar och de har jäkla koll på det. De jobbar på det sättet. Sen vet jag också att det finns vissa agenter som inte har några problem att säga, för det är liksom också bra för dem att marknadsföra sig själv.
Mm. Mm. Ja, det blev ju hus i helvete i somras tror jag, för det var Fredrik Händemarks pappa som tror jag började följa HV på Twitter och Instagram.
Det var Händemark klar dagen efter.
Ja.
Ja.
Så det... Tyvärr var han inte det, för det är väl lite av en favoritspelare.
Då räknar vi in honom nästa år. Offensiva, delaktiga, långsiktiga och med ett stort kundfokus. Självklart pratar jag om det naturliga valet när det gäller legotillverkning i tunnplåt. Gårö Plåtprodukt i Gnosjö som är sponsor till dagens podd. Vi fortsätter nästa segment och vi har berört centersidan lite innan som har varit lite av en snackis då bland HV-fans. Och den andra pucken som kanske ligger lite som folk vill att vi ska prata om, det är ju ledarsidan med headcoach Montén, assisterande Davidsson och Pelle Gustafsson. Dina tankar med Thomas Montén, att du valde honom som huvudtränare för HV?
Nej, men jag vet att det är väl en het potat, så det är väl lika. Och jag kände ju Thomas, jag jobbade med ett år med Thomas 2012-13 någonting. Fick ett jävla bra intryck av honom när vi jobbade tillsammans i Timrå. Han har gjort en resa sen där han har varit på juniorlandslag då, den sista över 4 eller 5 år han var där, va? Och sen så hoppade han in som assisterande i fjol. Thomas namn fanns tidigt med. Vi tog fram en lista på vilka och hur många som fanns och hela den biten, att vi skulle ha en svensk tränare. Det var vi helt övertygade om. Man kan säga så här, det är väl inte många andra som har blivit kvar så länge om man tittar från andra länder runt omkring. Och att vi också liksom i den process som vi jobbar med, att med det ledarskap som krävs idag, gärna såg att någon som var med yngre ledarskap då. Inte rädd heller att jobba med yngre spelare. Och så, och kunde med det material som vi skulle värva och framförallt också kanske plocka upp, skulle vara ha den inställningen att det skulle vi göra. Och då när vi kokade ner så kändes Thomas som det rätta namnet. Sen är vi så också, liksom, jag menar, jag vet att i fjol var det otroligt knällande på Tommy. Ja, han går rätt bra för han är nybörjare i år. Det är otroligt svårt att, man ska säga, när man i den här rollen också liksom veta vem och vad som kommer att passa hela den biten. Men jag var övertygad om att Thomas skulle kunna göra det tillsammans då. I och med att vi dels hade jobbat, vi hade ett ganska bra samma synsätt på saker och ting. Och jag är fortfarande övertygad om att Thomas är rätt man och jag hoppas verkligen att han får visa det. Jag vet att spelarna gillar Thomas på det sätt som vi både träning och matchar och så. Så att det är liksom för mig så, ja, det var det namn som jag valde att gå på. Det står jag för alla dagar i veckan, och även om vi har fått en tuff start så hoppas jag att Thomas får visa vilken bra tränare han är. Och där är vi just nu.
Nej, det är intressant, för vi hade ju några inför avsnitt här innan då jag hade en liten take på att oavsett om HV ska förlora de 15 första matcherna så ska man inte kicka en tränare igen. Mm. För det är bara att räkna listan, och det var Tommy förra året, det har varit Andreas Johansson, det har varit Niklas Ram, det har varit Ulf Dahlén. Jag tror att sista 10 tränarna...
Johan Lindbom
ja. Också, ja. Så är det en av de 10 tror jag som har suttit kontraktet ut. Mm. Och det är ju över tid. Och då blir jag... Och då är det här, nu kommer nog knäckfrågan som inte har med ledarsidan att göra. Jag hävdar ju att tro att det är något större liksom som gör att det inte finns något tålamod, en ängslighet, en rädsla. Och när det gäller Montén, jag sa också att jag var lite... Inte skeptisk, men kanske lite frågande. För att det kändes redan här presenterade som att det blev lite ett minus runt honom. Att folk nästan ifrågasatte honom innan första matchen.
Mm.
Och då blir det nästan att det blir för mycket skit för fort, kan jag uppleva lite. Att det, liksom, det ska redan skrika som folks avgång och sådär. Att man kanske skulle hitta något mer, kalla det större namn eller mer rutinerad. Mm. Alltså förstå lite vad jag är på väg.
Jag förstår exakt vad du menar, för jag... Känner vi samma vad det gäller Thomas. Men samtidigt så är ju det här också ett litet problem med hockeyn. Om man sätter sig ner i lugn och ro så tittar vi, vad har vi fått fram för tränare? Det är inte så att, jag brukar säga att en SHL-tränare som värda kom in i SHL, han har ofta 3-4 klubbar. Det kommer upp väldigt, väldigt, väldigt få nya tränare upp till SHL. Alltså det är, man går runt, man kör sina grejer, sen har man gjort en 4-5 klubbar och sen så är man där. Där är ju fotbollen mycket, mycket bättre. Vad det gäller Thomas så vet jag också att det var väldigt många som var kritiska. Dels att han hade varit i Linköping och dels att han inte hade tagit någon guld med, vad heter det?
Juniorkronorna.
Och jag menar, jag har förståelse för det. Men samtidigt så är det ju så också att jag menar, jag tror ju att med rätt och backa Thomas på rätt sätt så är jag helt övertygad om att han kommer att bli en riktigt, riktigt bra tränare. Och det liksom står jag fast för alla dagar i veckan. Och sen tycker jag det är tråkigt att vissa redan innan de har fått chansen, för det är klart att den miljön, han är inte, jag ska inte säga, han är inte heller opåverkbar och hela den biten. Och det är klart att det sätter sig på honom. Jag ska säga att han sitter och läser, jag vet inte vad han läser eller inte. Nej. Men idag om du överhuvudtaget har lite Twitter eller vad du har för någonting, så kommer ju saker och ting upp och du får massa saker skickade. Och jag menar visst, det ska vi tåla på den här nivån, det är inte det jag säger. Men någonstans så tror jag liksom att vänta och se innan vi har svaret då. Och jag står fast vid att jag tycker att Thomas är helt rätt person att driva då. Jag menar, jag tycker att den stämningen som vi ändå har i laget visar också att ja, det kan bli riktigt bra det här. Men vi måste också ge Thomas tid för att sätta det.
Ja.
Jag tänker lite också så här att jag såg mig också en framtid där Thomas kan vara väldigt, väldigt stark tränare. Och jag såklart tycker också att det var ett frågetecken inför lite grann med tanke på att kanske inte rutin och han har kanske inte fått med sig de här segrarna genom sin karriär hittills. Men jag tänker att man kanske kunde skaffa sig ännu bättre förutsättningar genom att ha lite mer rutinerad backup i form av assisterande tränare. Och det säger ingenting alls om att varken Pelle G eller Johan Davidsson är dåliga assisterande tränare. Men just att de är ju väldigt nya in i de här rollerna på den här nivån. Om man på något sätt hade kunnat backa upp dem lite bättre och ge Thomas lite mer.
Ja, det hade vi säkert. Alltså, för jag säger det, nu rullar det på, facit kommer att komma om det var rätt eller fel, men...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det kan säga, Pelle kom in under januari och gjorde jävligt bra intryck på mig. Vi fick ordning på försvarsspelet på ett jävla bra sätt. Nu är det Pelle som jobbar med samma i år och han kommer få ordning på det. Just nu sitter vi inte riktigt där tillsammans med Thomas då. Pelle kom in och gjorde ett jävla, man ska komma ihåg ändå, han har varit 8 år i Dalen. Tittar man många som är assisterande någon annanstans har väldigt mycket mindre rutin än vad Pelle har. För det är så också att det är klart att vi tittade på olika. Men det är också så att några vill ju bara vara huvudtränare. De har det som är sitt kall, även de som jobbar i Hockeyallsvenskan. Och då blir det ju också ett urval som är lite mindre. Va? Och man kan ta diskussionen kring Thomas också just där. Att man kan säga att Roger Rönnberg hade ungefär samma resa. Ja, han har varit där i Frölunda i 9 år. Roger Rönnberg var ganska ifrågasatt. Han tog något junior-VM-guld, tror jag.
Ja,
men det är också, precis, men det är också skillnad. Vad har du för lag nu? Thomas... var väl någon final, tror jag, eller om det var en semifinal.
Jo, men jag tror det var finalen en gång.
Ja, precis. Ja. Så att meritmässigt så är det inte så stor skillnad. Rönnberg var väldigt ifrågasatt när han var i Luleå. Och gjorde sin resa i junior-VM, kom till Frölunda och lyckades jäkligt bra. Och jag säger inte att, för där kan Thomas fortfarande hamna med HV71, vilket jag hoppas. Sen när vi ska klä in det så var det, Pelle för mig var ett givet val. Det var liksom att han skulle få fortsätta med tanke på att han kom in och jobbade 8 år i Dalen. Fantastisk föreningsmänniska och gjorde försvarsspel riktigt bra. Sen var det ju tredje pusselbiten och det är klart att vi hade x antal namn som vi bollade med och så, men i den rollen som vi ville ha så var det en mer med lite forward, powerplay, hela den biten. Och jag vet inte om vi har haft så många bättre powerplay-spelare än Johan Davidsson och därför så följde på det. Och då är därför också när vi tog in Johan, vi komplimenterade, tog in Chris Beach som skulle jobba väldigt mycket med enskilt med spelare, köra och mycket vad heter skills-träning. Och en hel del, han är också med, alla isträningar vi har gjort det jäkligt bra. Så liksom, jag tycker att alla komponenter finns där. Jag menar, sen är det ju, återigen, om man tittar på många lag i vad heter det, SHL. Det är inte många rutinerade assisterande tränare.
Nej, egentligen inte.
Nej, för tittar man på... jag kan ta vilket lag som helst.
Skellefteå egentligen, Niklas Falk.
Ja, han gick direkt härifrån. Du gjort något år. Ja. Per Jonsson hade varit något år. Titta Timbro och Lasse Marklund. Han var junioransvarig i Skellefteå. Molinder kommer direkt från, vad heter det, spelare. Jag kan göra listan hur lång som helst. Så liksom, jag tror inte att det är det, utan det är liksom det jag känner med dem någonstans, och därför känner jag mig trygg i det. Det är ändå det drivet de har varje dag. Det måste jag säga. Och tillsammans med Gistet så tror jag över tid. Men sen är det ju, de är ju nya. Jag menar, efter 2 månader så känner du inte till hur man ska jobba. Alltså personen och hela den biten. Samma sak där. Jag tror liksom, där kan det nog vara, det är nog lättare att sätta ett lagen och sätta kanske liksom just det här hur att få ut maxet och träna. Trojkan är alla 5 kan vi säga som är där, är nya. Så att där har vi resa att göra. Men alltså de, jag unnar, jag är så gammal så att jag har väl inte så jäkla många år kvar på det här, och vissa kanske tycker fan vad skönt att vara borta från snart. Men, men jag hoppas verkligen att de tillsammans, för de faktiskt samarbetet och den hur de umgås och respekten för varandra och hela den biten är, måste jag säga, fantastiskt bra. Så liksom ingen skulle vara gladare än jag, framförallt för deras skull. För de har många fler år än vad jag har kvar i den här branschen.
Hur är fördelningen just mellan assisterande huvudtränare? Har Pelle det boxplay och försvarsspelet, eller? Och Davidsson, PP?
Ja, man kan säga så här att Thomas är den som driver träningarna tillsammans mycket med Chris Beach och Pelle. De har en dialog kring det. Thomas har ju ansvar för hela trupp, alltså uttagning av lag och hela den biten. Men givetvis så, under matcher så är det Pelle som coachar backarna, tar de beslut som krävs där. Thomas coachar forwards, Johan powerplay, och också ska vara liksom killen som pratar med spelarna under match, lägga mer energi på det och sådana saker. Chris sköter egentligen all träning extra med spelarna, hela den biten. Har vi några skadade spelare eller som ska stanna kvar och spela lite, så är det Chris som sköter den. De har solklar rollfördelning, ja, och Pelle har ju också boxplay då. Så att liksom, det är liksom vad man är ansvarig för, det är liksom det. Sen är det ju ändå syvende och sist så är det ändå Thomas som har det yttersta ansvaret i alla beslut, men de samarbetar på det sättet och det har inte varit något bekymmer hittills, och de diskuterar fram saker och ting.
Och ni, jag ser det väl Davidsson som hör honom ölsnacka något, va? Är det kontakt med någon på läktarna? Det är Beach då, eller vad är det för...
Ja, det är Beach och Joel. Så att vi kanske måste behålla det. Det fungerar ju på hemmaplan, men vi får se. Vi kanske får ta med Beach även på bortaplan. Nej, men...
Det kan vara en nyckel.
Det vore så enkelt så, men de har det, och jag vet inte. Återigen, jag är ju den äldre stammen, så vi har aldrig haft något sådant. Jag brukar säga det, fan, det man inte ser på isen, ni har ju anställd för det, men de vill ha det och jag respekterar det till 110%.
Men då ändå kan man säga att det är fem personer egentligen då, Montén, Davidsson, Gustafsson, Beach och så Gistet som
ja. Ja. Och det är de som driver det, och jag menar det som jag säger, det är, jag tycker att samarbetet mellan dem, det är fantastiskt bra. Samarbetet med spelarna tycker jag är jättebra också. Sen är det att vi måste få ihop det. Nu kommer alla säga, fan, kan det vara så bra när det ser ut som det gör emellanåt? Men liksom, det är ändå ett grundfundament för oss att liksom försöka bygga på. Och där känner jag mig liksom trygg. Sen givetvis måste vi ha resultat. För det vet jag också. Det kräver supportrar, sponsorer, styrelse, klubbdirektör, jag. Jag menar, vi har ju... Det finns ju en hierarki i det här också. Så att det är liksom... Det är ju ingenting att, jag ska inte säga hymla om, för det har jag fått så många gånger, för jag säger det jävligt ofta. Jag vet det, nej, men det är ingenting som jag tänker säga, för jag, varje gång jag ställer mig nu så tänker jag att jag ska inte säga det. Nej, för jag kan bjuda på det till Fred, att han får köra en grej, men sen har jag försökt verkligen ta bort det. Men liksom, nej, jag tycker att det, på det sättet känns det.
Ja. Ja, men det är bra, så jag tror det är folk som undrar lite just fördelningen, för det är rätt många personer involverade, och då tänker jag liksom hur mycket videoklipp det tittas på, alltså man bänder ju video på i stort sett allting i små detaljer.
Man tänker ju att allting är fel, för det här ser som någonting som har varit i HV väldigt, väldigt länge. Man har ju rensat på alla olika ställen och positioner som man kan, även i styrelse och ledning och så här då, men det känns även i år som att vi inte riktigt hittar vad som är fel riktigt, för att vi har ju ett helt okej trupp på pappret, i alla fall bättre än vad tabellen visar, såklart.
Det har vi, och det är ju, alltså för mig är det ju det, det är min andra säsong här, och jag menar, jag har väl också ställt mig den frågan emellanåt, och jag menar, alla kan inte bli sämre och alla kan inte bli det och det bara för man kommer till HV71, och jag menar, jag tror att HV, oavsett om det är med mig vid rodret framöver eller vad det är, man ska nog göra en ordentlig, liksom, det gör man ju kanske, men man kanske också ska börja fundera i de termerna som du säger. Vad är det som gör att förväntningarna är där, vi levererar det, och liksom det är här att tränare får gå hela tiden och folk runt omkring. Jag tror liksom, ibland kan det vara bättre att behålla, för det är inte så ofta det blir så här. Nu hade vi en lyckträff i fjol när man bytte tränare, men det är inte så ofta det blir den utdelningen. Så att någonstans så kanske, men samtidigt så HV vill vara topplag, supportarna vill vara det, alla vill att det ska vara topplag, och det är klart att det, när man inte då når de resultaten, så börjar det säkert att skaka här tidigare i HV än vad det gör i, ja, definitivt än i Timrå, det kan jag säga.
Jag tänker det måste ju vara en väldigt svår avvägning just det där, med tanke på att, säg, idealt sett vill man ju ha kvar en tränare länge och ge långt förtroende. Säg Tommy Samuelsson, hade jag ju känt mig väldigt trygg med att gå in i ett kval med, just med lugnet, pondusen han har. Men just den avvägningen att veta, okej, det kanske är dags att byta nu jämfört med att man ger förtroendet under längre tid. Mm. Samtidigt då med pressen som kommer från stad och sport och allting.
Absolut, och det är ingen lätt avvägning. Och det jag menar, det är liksom, Tommy har ju över tid och år visat att han är en jättebra, duktig hockeytränare. Sen kanske här och nu så kör man fast. Jag menar, det är samma sak liksom. Vem har inte kört fast på ett jobb och vem är inte rätt plats på det stället? Och sen ska man ju komma ihåg att vara hockeytränare eller sportchef, och det är liksom inte som något annat jobb. Så är det ju inte. Jag menar, vi synas ju 2-3 gånger i veckan. Och det är inte så att det är absolut inte synd om oss. Det är inte det jag menar. Men det blir många saker. Det är inte så att man kanske, om man var på ett jobb, vanligt jobb, jag har också haft några vanliga jobb, och jag menar, där har vi problem. Ja visst, det är vi som jobbar som vet om dem. Vi kan lugn och ro sitta och prata om dem. Vi behöver inte känna någon press utifrån. Håller du på med det här så är det liksom, jag vet inte hur många i Jönköping som, men jag tror säkert 30 000 har synpunkter på hur HV är. Oavsett vad det är. Och det är klart att jag menar, det vill ju till att man orkar slå ifrån det. Sådär. Att du orkar vara tillräckligt stark och inte ta in alla synpunkter som finns. För att det är liksom, det är många som har synpunkter på det, och det är klart att när det går tungt så blir det ändå fler.
Jag tänker lite efter den här starten nu. Kan du se i gruppen eller i truppen att det finns en ängslighet, att det är lite svårt att leda ett lag som spelare när man själv kanske underpresterar? Förstår jag menar, att man gömmer sig lite, att det inte är någon som går, förutom André Pettersson, då får vi säga, som leder på isen i alla fall. Alltså, förstår lite vad jag menar, att vem vågar ta i det här nu när det är lite jobbigt? Är det lätt att gömma sig? Alltså, vad hör du på träningarna? Vad hör du i gruppen, i omklädningsrummet efter matcher? Vem är det som delar ut en befogad hårtork, eller är det lite försiktigt?
Nej, men där är ju Anton också. Det måste jag säga. Ja. Jag tycker att Anton tillsammans med några, men Anton är ju kanske den som vågar göra det. Vågar stå upp för det, och jag menar, jag är jätteglad att Anton kom hit. Han har både på isen och utanför isen visat, han är otroligt viktig för oss. Sen är det väl så att i frustration, jag menar, det är klart att man blir besviken. Jag var jävligt otroligt besviken efter Luleå-matchen till exempel. Jag menar på det sättet. Och jag menar, återigen så är det ju inte kanske, det är inte för min skull, utan det är spelarna liksom som är, man känner när de inte är i 100, det är ju framförallt, det är ju supportrar, sponsorer och hela den biten, och de som jobbar på kansliet. För de som är minst synd om egentligen, det är ju spelarna. För men de kommer alltid hitta nya jobb. Alltså oavsett vad som händer. När HV åkte ur förra gången så, ja, alla
hade hela truppen sin i stort sett. Ja, du får väga några stycken.
Några får jag kvar.
Det är ju inget unikt.
Men i övrigt så, de åker till nya ställen och hela den biten. Och det är det vi måste liksom jobba ut efter. Men supportarna står ju kvar. Och jag förstår att de blir ju mer frustrerade än kanske med spelarna ibland. Va? För att, jag menar, för dem är det ju lite business. Va? Sen är det ju en del som vill bo kvar och hela den biten. Och, de kan ju känner att det blir extra tungt då. Och ibland så är det en nackdel också. Därför att man känner liksom så jäkla mycket för klubben och så jävla mycket. Och det spänns ut av den anledningen. Så det är liksom, det är svårt. Men jag tycker Ortio är en jävligt bra ledare. Simon tycker jag liksom, han har ju otroliga band med HV71. Och det är inte kanske, Simon har jag tycker ändå, utifrån de förväntningar jag hade på han, så kanske Simon liksom, jag ska inte säga överraskat, men jag tycker han har höll en bra nivå. Men sen är han ju jäkligt viktig för oss. Runt omkring har det visats också. Och alldeles nu när det har gått lite tungt då. Så att det är framförallt de tillsammans med Andreas som är de liksom killarna som tar tag i det när det är lite tungt då. För det är ju inte så att, vi kan ju hålla på hur länge som helst och vilken tränare som helst. Om vi inte spelarna med oss så kommer ju aldrig det här vända.
Jag tänker att du lever ganska tätt in på laget så här. Har en sportchef, har man en eller två riktiga hårdtorkar i sig per säsong? Eller har man det legacyt att man kan ha det en gång och köra bara för att väcka laget eller visa att det är folk som bryr sig? Eller ska de hållas utanför det? Förstår du lite vad
jag... Nej, alltså när jag började här så då hade jag väl säkert 4-5 hårdtorkar per säsong. Men jag har väl blivit annorlunda. Jag har faktiskt, i fjol hade jag inte någon. Jag hade faktiskt en i Luleå. Jag vet inte om det, jag tror inte att det blir så jävla mycket bättre egentligen. Men det är ju, då är det ju mer de här sakerna som är liksom just att det är inte synd om oss som jobbar med det.
Nej, men vad är det du säger i omklädningsrummet då? Jag antar att ledarstaben står utanför då? Eller? Så att,
ja,
om man säger men vad säger man?
Nej, men just det, att den här alltså, mot det märke man spelar för. Jag menar, det står på tavlan, vi ska täcka skåp, vi ska göra det och det, vi ska vara ett lag, vi har gått igenom, vi har ställt upp på det. Det är inget, allting som man har pratat om, det var ju nästan ingenting som gjordes upp i Luleå. Men andra perioden, då var det ju knappt division. Alltså. Och liksom, det är klart att man blir jävligt frustrerad över att saker och ting som man har kommit överens om tillsammans med tränare och hela den biten. Och så vad heter det, går man ifrån. Och det är klart att när man inte heller ser, då ställer jag mig också med att titta. Liksom, och det var ganska likgiltigt var känslan där uppe då. Vilket det inte har varit sen. Men där var det och liksom, man tycker lite synd om sig själv och hela den biten. Men vad fan, som jag sa, man kommer ihåg, vi har ju världens bästa jobb. Vi har betalt. Vi har, många fall har vi jävligt bra betalt. Ja. Jag sa det med synd om de som har åkt upp, som har betalat sin resa hit upp. Det var 15-20 stycken som följde med oss på hela resan. Och vi bara stå och titta på det här. Och, liksom, och det är liksom också just det här, man är förbannad efteråt. Ja, men efteråt.
Jag menar, matchen är mellan, lite sent då.
Ja, och matchen är mellan 7-10-9 och... Då är det för sent då. Jag menar det. Försökte jag förklara på ett sätt som... Ja, sen är inte min engelska alltid så jävla bra när jag blir riktigt elak. Så det var väl upp och ner med den. Men just det här mot skyldigheten man har mot klubben och sponsorer och supportrar. Den tycker jag liksom... Den är ändå jäkligt viktig.
Ja, ja det är bra. Ja, det börjar ju bra med att ha en väldigt bra kommunikation, säger från en sportchef. Och det får man ju ändå hylla.
Det var någon så här enkelspårig kommunikation. Alltså.
Ja, den var rätt enkel. Den dagen var rätt enkel. Men jag försöker, jag vet ju det. Att, jag menar, spelarna är ju de verktyg vi har. Och jag menar, det gäller att få dem att trivas och det gäller att få dem att... Men det är klart att jag menar, det kommer ju till en gräns också när man blir jäkligt, kan bli besviken. Och jag tror inte längre på att dra hårtork. Jag hade väl ett rykte om mig från början att jag... När det var riktigt dåligt så gick jag in och blängde på alla. Jag hämtade tuggummi 3 gånger och sticker runt och blängde på alla där. Men liksom det har slutat med också. Jag vet att det blev nog inte mycket bättre. Men alla spelare har haft jävligt roligt åt det i alla fall. Så att,
de tyckte det var roligt efteråt sen när det gått något år.
De tyckte nog att jag var rent ganska patetisk när jag gick där. Och försökte stirra ut dem om jag ska vara ärlig. Men det var mitt sätt. Jag brinner för det. Och sen är det så också. Jag ska inte säga att jag älskar dem. Men jag gillar alla killar som... kommer att göra rätt för så liksom, det är samma sak här. Jag tycker att det är viktigt att ha en bra kontakt med spelarna och så att sen är det alltid jag som tar sista beslut, men på det sättet jag tror att ledarskap idag har förändrats också. Det är viktigt att ha med om det här, framförallt 90-talisterna, och sen kommer kanske en ändå värre, det är väl 0-0 då, men det har förändrats mycket från när jag började. Då hade jag 60-talister som kom upp och spelade, så det har varit en resa. Men
ja, det var ju väldigt många som reagerade efter Frölunda-matchen, för det kom ju ingen och kommenterade efter matchen där. Det var ju många som skrev att det är en riktig hårtalk som sker där inne i omklädningsrummet.
Ja, men då var det faktiskt inte någon av ledarna, utan det tog spelarna själva.
Det var
så
bra.
Att, ja, det var det. Så det var ingenting från ledarhåll, utan de hade en diskussion hela den biten. Sen tycker jag att det är jävligt viktigt, och vad jag förstår också, får vi be om ursäkt om det var så, vilket jag inte vet med att man inte tackade supportrarna som var där. Det är en skyldighet man har, och även om man vinner eller förlorar, för det betyder ändå mycket för oss.
Och det var väl ingen intervju heller, va? På tvn efteråt.
Nej, det var
de hade Friberg och Roger Rönnberg, tror jag, ingen HV-spelare.
Ja, precis, och det tror jag var nog mer på grund av det. Jag vet att sen ställs spelarna upp. Jag vet att både Anton var ute och prata, André Pettersson var ute och prata. Sen ska det där ske 5 minuter efteråt. Och ibland så tror jag att det kan vara bra att spelarna får samla sig. Det är ingenting jag uppmanar dem till. Jag tycker man ska ställa upp, samma sak. Ställa upp här och grilla. Mm. Det är liksom, jag menar, för mig är det en självklarhet att man gör det. Så det är ingenting som vi står bakom. Men i det här fallet så fick jag höra det efteråt. Och sen att Rönnberg stod där då, jag vet inte, och Max, de har säkert missat någon dem också, där de har varit riktigt förbannade.
Ja, så är det. Så är det.
Jag tänkte lite bara tillbaka till ledarsidan där, om man skulle ta något som är ett problem nu, hur ni pratar om det, för då tänker jag boxplay är nere på 62,5%, sista 5 matcherna under 60%.
Ja.
Då tänker jag att, då har ni pratat jättemycket box sista tiden, hur hjälper man Pelle i det, eller hur går tankegångarna där?
Ja, men det är, självklart så diskuterar vi det, därför att med det powerplay, boxplay är så stor del av det. Sen måste man också analysera bakom målen ifrån och hela den biten, och där är ju liksom alla med, Johnny med, Anton är med, några av spelarna som spelar mycket box också, just där, hur är deras känsla där ute, för det måste ju också väga in i det här, var vill man ta ut avslutna hela den. Vi hade samma problem i fjol, före jul, det haglade in puckar också, vi låg på 60% även i fjol och vi ligger där i år igen, och sen fick vi till det, och det är den resa vi gör, och det är klart att Pelle tillsammans med de som spelar bort, för lägger mycket tid på att sitta och analysera, kan vi förändra någonting, vilket vi kanske måste göra. Sen är det så också att vi har ju också en gammal sport, en boxplay-specialist som inte spelar så mycket powerplay. Det är Oskar Sund som jobbar, som vi också pratar lite grann med, och han får ge lite input och hela den biten. Så att självklart är det en sak som är uppe på agendan och som är otroligt viktigt att vi får stopp på.
Ja, men därför jag tänkte, det blev ju en bättring efter Pelle G kom in förra säsongen.
Ja.
Och då kanske jag var lite naiv och tänkte, jag tycker det finns bra spelartyper för en bra box.
Mm, tycker jag med.
Och då blir man ändå mer så här konfunderad, för PP är väl uppe på 30% tror jag. Och där kan man hålla där siffrorna, jag menar, går upp på 70, då är det redan uppe på 100 på det här liksom sammanlagda då. Och efter det är det bara plus.
Ja. Nej, men det, precis som du säger, vi har ett resa att göra, för det har varit jag tror, jag vet inte hur många mål vi har släppt in, men jag såg givetvis, har jag sett siffrorna också, och de är alldeles för dåliga vad det gäller det. Sen har det varit någon match där mot Oskarshamn, det bägge deras var, men det stod 5-1 eller någonting, det är klart, det kan ramla in någon puck, men framförallt har det varit de här matcherna som vi nu mot Leksand, det har varit mot, vad heter det,
Frölunda.
Nej, Leksand var inget, utan det var Frölunda som det ramlade in, och sen har det varit 1 och 2 nästan varje match, samma sak mot Modo, Luleå, Skellefteå var bägge målarna. Mm. Liksom, det har kostat oss för mycket, så det är ju liksom jätteviktigt att få stopp på den blödningen. Sen tycker jag vissa matcher ser riktigt bra ut, som hemma sist mot Rögle.
Precis.
Då var det bra, men sen måste vi hitta det. Och det är samma sak där som allting annat. Det gäller att hitta det snarast möjligt, och jag kan säga så här, det jobbas ju otroligt mycket på det, svar jag.
Mm.
Sen då, ibland kanske det blir att man jobbar för mycket.
Överanalysera det hela tiden.
Ja, och då blir det ju också passivt. Alltså det som är med att prata om saker, det har ju en tendens att bli att det kan bli passivt. Och, så att det gäller att hitta en balans där.
Men lite balansen också, för jag upplever vissa lag kör ju otroligt hård. Alltså de går ut på spelarna hela tiden i box.
Mm.
Medan jag upplever att HV blir, det blir så små, så är det bara en liten tändstickslags kvar. Och så kommer det lite skott från blå som ramlar in. Det är den upplevelsen jag har. Men sätter du en tajt liten box så borde man kunna täcka skotten.
Mm. Nej, och det, som vi tittar nu på Frölunda, så är det ju definitivt så. Sen hade vi också, även om Brattström tog, så fick de slå in returen fast för att vi har en liten box. Vi vill ju spela mer aggressivt. Framförallt innan man har full kontroll och hela den biten. Sen är det ju vissa som är bättre än Osborg. Luleå är jäkligt bra på det. Sen är det också olika sätt att spela. Vi har ju valt att tillsammans då, att till exempel Ortio, var vill han ha skotten ifrån? Ja, det är från ett ställe, och då gäller det att försöka styra det dit då. Men det har vi inte alltid lyckats med.
Har målvakten rätt mycket att säga till om i boxplay, eller? Alltså med att ställa upp det, för han vill veta vad...
Ja. Ortio, det var väl det vi gjorde i fjol också när Pelle och de kom in, att Ortio blev en del av det. För det är klart att jag menar, det är ändå han som spela 1-0 mot den som är kvar. Vi säger de andra, alltså det blir ju så att det är alltid någon som är ledig i deras lag.
Ja, precis.
Och då är det liksom, vad vill han helst avsluten? Och då ska vi ju försöka spela så att avsluten kommer därifrån. Men tittar vi på målen som vi har släppt in nu, så är det ju, det har inte varit många överspel vi släpper in på. Nej. Utan det var några instick, och så har det varit, vad heter det, skott från blå.
Ja.
Och där, ja, det är väl kanske inte alla gånger därifrån vi vill ha avsluten. Så det gäller att vi vrider över så att vi får dem.
Nej, för vi pratade om det i något annat avsnitt, att vissa verkar bara tro att det är bara att ta in fyra gubbar i box. För mig är det ganska boxplikt, alltså skicklighetsspel, ja, också, att ligga rätt, läsa passningarna. För lite i NHL har det gått mot det att även de mest offensiva spelarna används mycket i box. För att de är så duktiga på att läsa spelet och ligga rätt och vara ett steg före. Där lite, så jag sa det, började vara in med André Pettersson i box med, och så får han
han kan lasta 40 minuter på honom.
Ja. Nej, men det,
nej, men förstår
det,
du?
Nej, men alltså, jag håller med dig. Det är liksom helt rätt i iakttagelse. Skillnaden borta i NHL är också det, där är de tre powerbreak.
Har du hinner vila mycket mer mellan?
Du får vila mycket, yeah, mycket mer. Mm. Grejen är ju den att vi vill ju att Andreas ska, om det är powerplay, att han helst ska spela hela den biten. Han ska komma ut direkt efteråt. Det är ju liksom den kedjan som man hoppas på. Men Andreas skulle klara av att spela boxplay hur lätt som helst. Men grejen är bara den att då blir det ju kanske, om vi addera, jag vill att Andreas ska ligga på 20 minuter, 20-21 minuter. Mm. Lägger vi till boxplay så han är på 23-24, ska han. Sen kan det ju vara så också med ett boxplaybyte, kan suga jäkligt mycket. För du bestämmer ju inte själv när du, ofta när du kan åka byta.
Nej.
Och de bytena kan ibland bli ganska långa. Och vilket gör också att vi har valt den biten. Jag tror att nu mot, imorgon kommer vi nog matcha några fler i boxplay än vad vi gjort tidigare också. Se om vi kan hitta nyckeln där då.
Innan vi går in på nästa segment som blir kring de avslutande segmenten här, så har jag en liten fråga bara. Och du kan säkert kanske inte säga någonting alls om det här, men bara lite intresse kring La Legia-situationen som skedde nu på vårkanten där. Vad som exakt skedde, för det blev ju lite mixade signaler som skickades både från dig men också Lugano-cheferna som sa att inte några pengar skickades däremellan. Och vad kan du säga om hela den situationen?
Mm. En speciell situation.
Mm-hmm.
Det var det. Nej, men det alltså, jag kommer aldrig kunna säga liksom exakt vad som hände, men man kan säga så här. Det var lite grejer med skatter fram och tillbaka, så det hade inte egentligen med HV71 att göra.
Okay.
Då kan jag ta det den vägen. Sen var det väl kanske med det kontrakt som var förut när sign-on-bonus skulle betalas ut, så var det väl lite otydligt. Och jag skrev ju första kontraktet med henne i Timrå. Jag skrev även det andra förresten. Men jo, jag hade ju en uppfattning. Men hans agent och jag var helt på det torra med vad som gällde.
Mm.
Vilket är för alla spelare. Man måste vara i Sverige 6 månader för att få det. Men det räcker inte att man byter klubb.
Yep.
Om man ska dra det stora hela, så var det väldigt mycket kring skatter och utbetalningar. Vilket gjorde att han egentligen inte kunde spela i Sverige.
Nej.
Då kände jag att, jag känner Joey, har stor respekt för han, jag plockar ju öppen till Timber och sen ner hit, att det där kommer vi inte att lösa utan att vi måste gå skilda vägar.
Mm.
Jag förklarade den biten lite enkelt, men sen, ja, det fanns många delar i det som gjorde att det gick egentligen inte att lösa det på det sätt som att Joey skulle ha varit nöjd, att HV71 eller den före detta klubben också skulle ha varit nöjd. Och, när vi drog ihop alla de sakerna, så var det det bästa beslutet för alla.
Mm.
Och sen då så att Lugano ville ta över allting och hela den biten, ja, då blev det så. Så att det är helt rätt, Lugano betalade inte en krona. Vi fick lösa det på det sätt som var. Så att, då, jag kan inte gå in på exakt vad det var. Men
det var väldigt stora, bra svar tycker jag.
Stora hela så var det på grund av mycket av den skattesituationen.
Hur går det för honom, du som har koll på alla och allt?
Ja, bra fråga, jag har inte kollat på honom, men han har ju inte lastat upp en himla massa poäng hittills i alla fall. Men
eller, har du
sen
du
är det en omställning också.
Nej, jag kollade lite grann från början på det, sen har jag haft full fokus på det här egentligen. Jag såg att han spelar ju powerplay och hela den biten, och han har varit första, andra och tredje femman där nere, så jag vet inte exakt hur det har gått för honom, jag har inte kollat han så, men Joey kom in och gjorde jättebra för oss i fjol, men liksom, och det kan jag säga, han och jag har en jättebra relation, vi har fortfarande, nu har vi inte pratat på länge, men vi liksom, så det är ju inga hard feelings heller, utan men det blev en ohållbar situation, så att vi var tvungna att ta det beslutet.
Yes, jag tänker att vi ska ta en liten kort stund om scouting, tänker jag.
Mm.
För jag kollade runt lite med hur Färjestad jobbar lite där. Jag vet att de har en anställd scout som heter Patrik Hansen, bördig från Jönköping, Visingsön faktiskt.
Yep.
Hur jobbar, har ni någon fast anställd scout eller hur fungerar hela den verksamheten?
Nej, det har vi inte just nu i alla fall. Men vi har tittat på det, vi har träffat någon och får se vart det tar vägen. Sen är det så att jag tror att det kommer väl att vara, vad jag förstod också när man åkte ur så drog man ner på saker och ting i HV, vilket är fullt förelaktigt. Det är en helt annan ekonomi och över tid så ska vi ta in någon som kommer att göra det, jag är helt övertygad om. Gäller att hitta rätt människa bara. Vi har träffat en så vi får se vad det tar vägen någonstans då. Det är en viktig del i det. Sen är jag försöker titta så mycket jag kan, men Oscar också, men det är liksom ibland så räcker inte tiden till och ska man värva någonting. Sen har jag en i Stockholm som jag pratar med mycket, som är och tittar på AIK, Djurgården, Södertälje, som jag har som lite bollplank också givetvis när vi tittar på spelare, men den kan absolut förbättras, den biten. Och sen är det ju framförallt också liksom vad plockar inte hockeygymnasium och juniorer i övrigt också. Så att där har vi en sak som vi håller på att titta på och se om vi förhoppningsvis kan lösa det.
Ja, för jag tycker det, där blir jag lite, så här, lite anmärkningsvärt. Nu kanske ni, nu har jag förstått att ni har andra kanaler ni kan söka också. Men man har liksom, det är skills coach, det är målvaktstränare. Mm. Det finns liksom tjänster för väldigt, väldigt mycket. Och ja. I min värld är scoutingverksamheten sjukt viktig. Det kan ju vara, alltså, det är mycket pengar man lastar på spelare.
Mm.
Kravbilden på spelare, profilen på spelarna ska passa in och då inte ha någon som är ute på fältet 24-7.
Nej.
Där måste jag säga att jag blir lite förundrande.
Ja, men det är därför att vi tittar på det också. Men sen är det ju så också att jag tror att det också är jäkligt viktigt att du hittar rätt, du sätter en organisation som, det är ju otroligt viktigt att för det första jag kan lita på den som är, att vi ser saker och ting på samma sätt, också över tid också där vi pratar om det här, att om du ska bygga någonting över tid, att också den som är ute på fältet måste också veta vad det är för spelare tränaren vill ha. Jag tror att det är också, och då pratar vi om långsiktigheten. För att det är liksom, i min värld, för att det ska fungera. För att jag kan ju tycka en sak om en spelare.
Yeah.
Scouten kanske tycker det här är jäkligt bra. Jag tycker, men det är sådär. Tränaren kanske inte tycker om han alls. Utan det måste man ju också synka ihop så man vet vad man pratar om och hela den biten. Och där tror jag, som du säger, Färjestad, nu har de byggt vidare, jag vet inte, Mitella har skrivit massa år.
Ja, ser på något nytt för länge.
Ja, och hela den biten. Och de är ju på väg in i det där. Och liksom, Rickard tillsammans med Mitell och han som då jobbar som scouter, liksom, att man har samsyn på vad är det vi behöver, vad är det vi ska titta efter, vilken, sen är det också det, vilken, vad får den här kosta? Vart ska vi leta? Ja. Ska vi leta i Klåten eller ska vi leta i Södertälje? Alltså just det här, att, eller i Hockeyallsvenskan, vad är det för typ av spelare vi behöver och ut efter det? Och så att vi tittar på det och så, och sen har jag ju givetvis folk som jag bollar saker och ting med, och jag vet väl, jag menar, om jag tittar på mitt trupp nästa år så vet jag väl ungefär vad jag behöver redan nu, och det är ju, försöker man titta på. Sen blir det ju så också nu, jag egentligen skulle ha varit uppe och titta nu på Hockeyallsvenskan, men i och med att läget har varit som det har varit så blev det att jag stannade kvar för jag tyckte att det var viktigare att stötta de som är där nere, men ja, jag ska åka iväg imorgon och titta, jag ska inte åka till Örebro imorgon, ska åka och titta på något annat. Och sen,
nej, för jag vet, innan var väl Lars-Erik Lundström, gamla huvudtränare för HV, var ju mot, vet jag i alla fall, allsvenskan, och var renodlad då, jobbade i Sverige, förstod. Det var väl lite där man hittade en sån som Borgman då. Så därför tänkte jag att det är klart man har det, om man hade det för 10-15 år sedan. Då känns det kanske inte det man skulle dra ner på. Det var inte ditt bord då.
Nej, men det var inte mitt bord då. Men det var inte Lindboms heller, för det, då, jag tror de var borta innan nästan. Va?
Ja, det kan det vara. Det kan vara så.
För det, så var det när de kom. Va? Sen är det ju det som vi sa. Vi pratade om att nu här i somras att vi hade, och därför har vi också, som jag sa, träffa en för att återuppta det. Och det gäller ju att också just det här att få helheten. Det är inte bara A-lager, för det kanske vi är. Till nästa år så är det 5-6 platser ska sättas. Det är också liksom bra juniorer och även inte hockeygymnasier. Det gäller ju definitivt att träffa rätt där, som man har ungefär samma synsätt också.
Men du, Nubben, jag tänker så här att klockan har sprungit iväg här. En sista, bara ett inspel. Det är 7 matcher kvar till novemberuppehållet.
Mm.
Ge mig 3 punkter eller 2 som måste bli bättre eller ska bli bättre, och hur många poäng HV ska ta på de här 7 matcherna.
Ja, men vi har ju snuddat vid dem. Boxplay är ju en.
Mm.
Sen är det ju, alltså, säga spelet i egen zon. Nej, försvarsspelet. Det börjar ofta med forwards. Vi skyller ganska mycket på backar och hela den biten. Men tittar vi på mål när vi släpper in så är det ju inte bara backarnas fel. Försvarsspel och boxplay, det är ju liksom nummer ett. Eller ett och två. Det är de bitarna som är. Powerplay är tillräckligt bra. Jag tycker anfallsspelet, vi skapar tillräckligt mycket chanser för att vinna varenda match. Men det är liksom försvarsspel och boxplay som måste bli klart mycket bättre. Och vi har 7 matcher och jag hoppas på 15 poäng. Vi har 4 borta matcher. Det gäller att vi liksom kommer över den tröskeln och börjar vinna borta också. Vi har Örebro, och så har vi dubbelmöte Malmö, Tindå, Oskarshamn, Skellefteå och Modo. Det har man själv, det är otroligt viktiga matcher för oss. Och otroligt viktig tid för oss där nere.
Och gärna en vändning redan imorgon då. Eller torsdag när det här släpps imorgon antar jag, så att det blir ju kväll.
Ja, det hoppas jag på. Jag hoppas att vi, jag menar som jag sa, så jag tränarna i fredags tyckte de var säsongens bästa träning och vi gjorde 30 bra minuter. Och idag tyckte de var ändå bättre. Det var liksom riktigt bra tryck och stämning och fart. Hela den. Så förhoppningsvis så gör vi 60 minuter riktigt bra imorgon och tar med oss det och får till det här till en riktigt skön vändning. Så ja, det hoppas att alla HV-supportrar får vara med.
Känslan är ju att så fort vi kommer upp i de här 60 minuterna och med liksom, då håller ju sig det här försvarsspelet helt klart. Så att,
ja, men det gör det. Ja. Vi måste bara lära oss att spela. Som jag säger, jag tycker inte att varken Växjö eller Rögle är något sådär wow. Men det blir ändå stabilt och vi spelar hem matcherna. Och det är det vi måste göra på bortaplan för att vi har kapaciteten att spela mot alla lag. Det har vi sett.
Ja, trevligt. Jag är mer än nöjd. Vi tog upp de puckna ville. Det var raka frågor och raka svar från sportchefen Norberg.
Ja, så raka jag kan ge. Alltså, ja, allting kan man inte säga, men jag försöker ibland för skit för att jag är färlig och ibland så blir det som det är. Men det är som jag är. Jag kan inte göra så jävla mycket åt det.
Det gillar jag. Tack så jättemycket, Ruben, för att du kom.
Tack själva.
Ja, tack och bock. Mm. Hej. Offensiva, delaktiga, långsiktiga och med ett stort kundfokus. Självklart pratar jag om det naturliga valet när det gäller legotillverkning i tunnplåt. Gårö Plåtprodukt i Gnosjö som är sponsor till dagens podd.
Yes, då var det här avsnittet till ända. Innan vi avslutar detta avsnittet så vill vi i Vita, Gula, Blå passa på och öppna upp möjligheten för företag att komma in och sponsra podden. För att hjälpa den hålla sig vid levande så att vi kan fortsätta diskutera vårt älskade lag HV71 och fortsätta intervjua intressanta personer som David Tuppen Fredriksson och Kent Nubben Norberg med flera. Alltså, är ni intresserade av att höras här i podden så är det bara att mejla mig karl.00@outlook.com. karl.00@outlook.com. Hoppas vi hör av er snart. Ha det gott!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.